Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O Fader vår, barmhärtig, god, som oss till dig vill kalla och stänka oss med Kristi blod som rena kan oss alla. Låt komma Gud till oss ditt ord, det heliga och klara. Låt det i mörkret på vår jord en ledare oss vara, att vi ej vilse fara. Amen. Den här årgångens evangelietext är hämtad ifrån Johannes evangeliets 17:e kapitel från den första versen. Det är det inledande stycket utav det som kommit att kallas Jesu överste prästerliga förbön som han bad på skärtorsdagskvällen. Och orden lyder så i Jesu namn. Sedan Jesus hade sagt detta såg han upp mot himlen och bad: Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son, för att sonen må förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor, för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett åt honom. Detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig. De var dina och du gav dem åt mig, och de har hållit fast vid ditt ord. Nu har de förstått att allt vad du har gett mig kommer från dig. Ty de ord som du har gett mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och har verkligen förstått att jag har utgått från dig, och de tror att du har sänt mig. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Jesus Kristus är vårt allt. Han är vår frälsare, han är vår Herre och han är vår rättfärdighet. Och så är han också vårt föredöme. Vi ska ju i våra liv försöka att efterlikna honom. Var så till sinnes som Kristus Jesus var, skriver ju aposteln Paulus. Och idag, i den här predikan, så ska vi stanna upp vid vad aposteln Petrus skriver i episteltexten, som ju var hämtad ifrån hans första brev och andra kapitel, vers 11-20. Och vi börjar då med att se vad Petrus har att säga om den kristne och samhällsordningen. I det här stycket, i vers 13 och 14, så talar Petrus om den kristne och samhället. Han skriver: underordna er varje myndighet för Herrens skull. Det må gälla kejsaren som den högste härskaren, eller landshövdingarna som är utsända av honom för att straffa de som gör det onda och hedra de som gör det goda. Tidigare i det här kapitlet så hade Petrus talat om de kristna som ett heligt prästerskap. Och nu tillämpas de kristnas prästerskap på vardagslivet. Det är bland annat där, i livets alla förhållanden, de kristnas prästtjänst ska utföras. Visa aktning för alla, älska bröderna, frukta Gud och vörda kejsaren. Det här betyder att i samhället, när vi har att göra med de som har makten, och i alla våra relationer med medmänniskorna, så ska vi tjäna Gud. För Herrens skull ska vi göra det. Vi ska inte, som befrielseteologerna uppmanar oss, vara upproriska och efter marxistiskt mönster arbeta för en revolution. Men lydnaden har också sin alldeles bestämda gräns. Och den här gränsen, den talar Petrus om i ett annat ställe i Nya testamentet. I Apostlagärningarna 5:29 heter det: då svarade Petrus och apostlarna: man måste lyda Gud mer än människor. Så när överheten befaller oss att göra det som är direkt emot Guds uppenbarade vilja, så ska vi inte lyda överheten längre. Så kan till exempel inte en kristen barnmorska utföra aborter, även om det är sjukhusledningens order. Den allra högstes order lyder ju: du ska inte mörda. Petrus går sedan in på förhållandet mellan herrar och tjänare, eller slavar. Ni slavar, underordna er era herrar och visa dem respekt, inte bara de goda och milda, utan också de hårda. Här får alltså tjänare och slavar veta hur de ska förhålla sig till sina herrar. På ett annat ställe i Nya testamentet får också herrarna sin förmaning. I Efesierbrevet 6:9 heter det: och ni herrar, handla på samma sätt mot era slavar och upphör med att hota. Ni vet att de har samma herre i himmelen som ni, och han gör inte skillnad på människor. De sociala förhållanden som de här orden är riktade till, de gäller ju inte längre hos oss. Vi lever inte längre i ett strikt hierarkiskt samhälle som ju rådde under antikens tid, där en herre råder över många tjänare som till och med är slavar. Att de här förhållandena inte längre finns i vår kulturkrets, det har vi inte minst kristendomen att tacka för. Men det var inte genom kristen samhällsomstörtande revolution som det här har skett, utan genom att den kristna kärleken inifrån under århundraden fått genomsyra och prägla de gamla kristna kulturländerna. Men också om förhållandena har förändrats, så har Petrus förmaningar och Paulus förmaningar adress också till oss. Och vi ska naturligtvis ge akt på dem, som alla kristna ska. Det går till exempel att tillämpa de här förhållandena på arbetsplatsen. Någon tycker kanske att allt det här verkar väldigt gammalmodigt. Lydnad och underordning är inte direkt positivt laddade ord i vår tid. Ändå gör vi klokt i att lägga märke till vad Bibeln, den gamla boken, säger. Det är de eviga, gudomliga livslagarna vi möter där, eftersom det är Gud själv som talar till oss genom Bibeln. Och den människa som följer dessa lagar ska få uppleva att de kommer att bära henne. Bryts de här lagarna, så leder det däremot till olycka för både familj och samhälle, just så som vi ser ske mitt framför våra ögon i en kultur, ett samhälle som måste betecknas som efterkristet, som alltså har lämnat det kristna inflytandet bakom sig. Jesus själv är vår förebild när det gäller att leva som en kristen i prästerlig tjänst, i familj och i samhälle. Och det här betyder att de kristna vandrar i Jesu fotspår. I första Petrusbrevet 2, vers 20-23 läser vi: Vad är det för berömligt om ni härdar ut med att bli slagna när ni handlar orätt, men om ni håller ut när ni får lida fast ni handlar rätt, då är det en nåd från Gud. Detta har ni ju blivit kallade till. Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd, och svek fanns inte i hans mun. När han blev smädad, smädade han inte igen, och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Det sägs här i den text vi läste att Jesus efterlämnade ett exempel åt oss, det vill säga en förebild åt oss. Och nu ska vi först lägga märke till en viktig sak. Uppmaningen att vandra i Jesu fotspår, den kan bara riktas till de människor som blivit Guds barn och som redan hör Gud till. Jesus måste först ha blivit din frälsare och försonare innan han kan vara din förebild. I Jesu fotspår går de människor som först har blivit uppsökta av honom, han som är den gode herden. Det här är avgörande. Om man försöker följa Jesus och tjäna honom utan att ha kommit i ett rätt och saligt förhållande till honom, då börjar man i alldeles fel ände. Innan du kan följa honom måste han få bevisa dig den stora nåden att frälsa dig, lösa dig från dina många och svåra synder och ta dig till sig. Ordet om att följa Jesus, det är ju verkligen ett väldigt ord. Men Jesus har alltså först sagt ett annat ord. Ett ord som inte innehåller några som helst krav. Han vill tala ut med oss om sin nåd och frälsning. Och det är det som han vill göra allra först. Och måtte han ha fått göra det med var och en utav oss personligen. Vi ska nu lägga märke till vad som menas med förebild. Och vi finner då två tankar som visserligen ligger väldigt nära varandra, kanske överlappar varandra till en del, men som ändå inte är helt identiska. Låt oss på nytt se ordet som vi läste. Om ni håller ut när ni får lida fast ni handlar rätt, då är det en nåd från Gud. Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni skulle följa i hans fotspår. Här är sammanhanget väldigt viktigt. Ibland händer det att kristna blir förföljda trots att de gör det goda. Det är den situationen som Petrus här har för ögonen. Om de kristna tar motgången med tålamod, då gläder sig Gud över det. Detta har ni blivit kallade till, heter det. Kristus har gått samma väg och han har efterlämnat en förebild, ett exempel. Och vad är det då som är detta förebildliga? Jo, i första hand det som vi skulle kunna kalla Guds handlingssätt. Ordet säger oss att Gud verkligen förde sin son, vår Herre Jesus Kristus, genom motstånd och förföljelse, genom kors och trångmål. Och i den meningen är Kristus vår förebild. Vi kan se på honom, vad som hände honom, och där ha vår modell. Där kan vi se hur Gud också ska handla med sina barn. Jesus har ju själv talat om de här sakerna. I Johannes 15:20 säger han: kom ihåg vad jag har sagt er. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Det ska i viss mening gå med oss som det gick med honom. Att Jesus är vår förebild betyder alltså att Gud leder sina barn på vägar som liknar den väg som Jesus fick vandra. Visst var Jesus som Guds son i en alldeles speciell särställning. Han var ju av evighet, av Gud, utsedd att utföra en gärning här i världen som saknar varje motstycke. Att frälsa en hel värld helt fallen i synd. Ändå sägs det i Nya testamentet att så som det gick honom, så ska det åtminstone i någon mening gå också med oss. Det finns andliga lagar som leder till något av samma resultat i de kristnas liv som i Jesu liv. Det är lika bra att vi genast erkänner att vi inte tycker om de här sakerna. Att det innebär kors och trångmål, motstånd och svårigheter att vara en kristen. Det är inga populära tankar. Ingen av oss tycker om det här. Vi vill mycket hellre tänka oss att när man väl har blivit ett Guds barn så är all sorg slut bakom en. Då först blir en människa lycklig. Då först går det henne väl. Så vill vi helst ha det hela. Men så läser vi i Nya testamentet att Jesus är vår förebild och att det betyder att Gud i viss mening vill leda oss som han ledde sin son, nämligen på korsets väg. Nej, det här tycker vi inte alls om. Vi kanske har våra egna tankar om kristendomen som inte har så värst mycket gemensamt med Nya testamentets kristendom. Nu kanske någon invänder: ja, men är det inte då sant att det bästa är att vara en kristen? Är inte det själva lyckan i livet? Jo, visst är det sant. Man ska bara komma ihåg att måttstocken på lycka inte är densamma i Jesu efterföljd som utanför gemenskapen med honom. Guds barn och världens barn definierar lycka på alldeles olika sätt. Är vi som kallar oss kristna medvetna om det här? Om vi önskar att få ett världsligt lyckobehov tillfredsställt genom att bli och vara Guds barn, så bedrar vi oss själva. Vi borde hellre be Herren att lära oss vad som är oss till verkligt gagn, vad som är livets sanna lycka och vad som medför en evig salighet. Då skulle vi kanske finna den lyckan i sånt som för vanligt mänskligt synsätt verkar vara raka motsatsen till lycka. Men det här behöver vi ett helt liv till för att bara lära oss något utav. Och nu ska vi se på orden i det fjärde kapitlet av första Petrusbrevet, vers 12-14. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull. Ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. En del människor har fått uppleva motgångar när Jesus kom in i deras liv. Och de tyckte kanske att det här var märkligt, eftersom det var inte så de hade tänkt sig att det skulle gå. Kanske hade inte heller någon talat om det här för dem. Men Petrus säger om alla dessa lidanden: var inte förvånade. Det är alltså inget konstigt som sker. Det är inte alls något märkligt. Det går ju precis som Jesus hade sagt att det skulle gå. Jesus är ju modellen. Se hur Gud ledde sin son. Vi har del i Kristi lidanden, säger Petrus. Det är alltså frågan om lidanden som är typiska för Kristus och för kristna. Och i samma grad som vi har del i de här lidandena så har vi anledning att vara glada. Uppriktigt sagt så har väl ingen av oss anledning att ta allt för stora ord i munnen när vi talar om de här sakerna. Vi lever trots allt i en del av världen där vi inte riskerar fängelse, tortyr eller dödsstraff på grund av vår kristna tro. Men vi möter här en uppmaning, en påminnelse. Vi ska inte bli förskräckta om vi stöter på svårigheter. Försök istället att vara glada när vi ser att det går precis som Gud har sagt. Hans ord är sant. Nu har vi sett på ämnet Jesus som vår förebild ur en synvinkel. Gud vill leda oss, sina barn, som han ledde sin son Jesus Kristus. Och då ska vi då se på detta ämne ur den andra synpunkten som jag sa att vi skulle också ta upp. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni skulle följa i hans fotspår. Och så står det: när han blev smädad, smädade han inte igen. Och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Jesus är vår förebild och vi ska följa i hans fotspår. Det betyder ju då också att Guds barn försöker i Herrens kraft att leva som Jesus gjorde. För några år sedan så var det lite av en trend bland kristna ungdomar att ha ett band runt handleden som det står bokstäverna WWJD på. Och de här bokstäverna ska uttydas: what would Jesus do? Vad skulle Jesus ha gjort? Jag har inte sett sådana här band på några år nu, tills jag av en händelse i morse råkade hitta ett. Men kanske används de här fortfarande av en del ungdomar. Tanken med de här banden är i alla fall att bäraren i situationer som han eller hon ställs inför i vardagslivet ska fråga sig: vad skulle Jesus ha gjort i den här situationen? Och så handla likadant. Nu kan vi naturligtvis komma med en rad som vi tycker förnuftiga invändningar och säga att det där, det är ju alldeles orealistiskt. Vi måste ju komma ihåg vem Jesus är. Han var ju Guds son och hans uppgift här på jorden var ju alldeles unik. Visst kan vi resonera så, och naturligtvis ligger det mycket i en sån invändning. Ändå lyckas vi komma ifrån den här uppmaningen. Vad skulle Jesus göra om han befann sig i min situation? Nu är det ju inte alldeles säkert att alla de här ungdomarna som bar eller som fortfarande bär ett sånt här band verkligen är omvända kristna. De kanske är med i någon församling men är inte troende i verklig bemärkelse av hjärtat. Då blir bandet bara en tung börda som trycker ner. Eller, vilket är ännu värre, De kanske går omkring som självgoda fariseer och tror att de uppfyller lagen och därför får vara Guds barn. Det kanske vore bättre om man tillverkade ett till sånt här band och hade på andra handleden också, där det står bokstäverna WHJD. What has Jesus done? Vad har Jesus gjort? Då skulle också evangeliet komma med, att Jesus har lidit och dött för allas våra synder. Och att det är bara det faktumet som kan frälsa oss och också helga oss. Det som Petrus först och främst har i tankarna när han talar om den kristnes lidande, det är det som vi brukar kalla att lida orätt. Jesus led orätt, men han fann sig i det. Han var inte fylld av hat och han hotade inte, utan överlämnade hela sin sak åt honom som dömer rättvist. Och finns det något som är svårare än att lida orätt med ett verkligt gott sinnelag? Tänk över den frågan en stund. När vi talar om att lida som kristna, så tänker vi oss gärna en situation där det är solklart för alla att det är en ädel människa som lider för sin trosövertygelse. Och i en sån situation så är det inte särskilt svårt att uthärda mycket. Men hur ofta är det hela så solklart? Situationen var inte klar när det gällde Jesus. Han gick till Golgata under bördan av falska anklagelser som de flesta trodde var sanna. Att lida orätt, det är att uppleva hur det liksom ligger en dimridå över både rätten och sanningen. Sanningen ger intryck av att vara lögn, och kärleken ger intryck av att vara hatisk själviskhet. Är det någonting att tala om vid de tillfällen då det är uppenbart för alla att vi lider orättfärdigt? Då dimman är borta, då orätten är genomskådad, då går det ju an. Men att verkligen lida orätt, det är att lida när orätten inte är genomskådad. Folk tror, jag är alldeles säkra på, att de kristna förtjänar just det som de går igenom. För de är ju verkligen onda och hatiska människor. De förtjänar det, anser alla, mer än väl. Snart kommer antagligen de första kristna förkunnarna i vårt land att spärras in i fängelse för brott mot hetslagen. En pingstpastor blev ju redan dömd för några år sedan i tingsrätt och i hovrätt, men friades till sist i högsta domstolen. Till sist friad i domstol så har han ändå naturligtvis av den allmänna opinionen dömts som en synnerligen ond och hatisk människa. Det kan också vara frågan om att troheten mot Kristus kallas för politisk förbrytelse. Så skedde ju i Sovjetunionen, där de kristna sades vara samhällsfientliga, illojala medborgare. Och det här möter vi ju redan i Bibeln. Jesus förhindrar att man ger kejsaren skatt, hette det i Lukas 23:2. Det var lögn, men människorna trodde det. De här männen stör ordningen i vår stad, sa man i Filippi om apostlarna. Det var också lögn, men lögnen blev trodd. Det är det här som sker på olika håll i världen också i vår tid. Om vi befinner oss i ett nödläge eller en pressad situation som vi inte själva är orsak till, så frestas vi så lätt till hat. Det är ju det som är det fruktansvärda. Men Jesus föll inte för den frestelsen. Han gav inte igen, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Den dag då Gud ska döma världen, då ska alla dimmorna vara borta. Då ska det bli uppenbart för alla vad som var orätt. Idag ser vi det inte så tydligt alla gånger, men då ska vi se det. Gud ska döma rättfärdigt. Det finns verkligen en i tillvaron som dömer rättfärdigt, och det är Gud. Och inför honom så ska vi alla en dag, på domens dag, träda fram. I 1 Petrus 2:25 står det: ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. På domens stora dag blir det avgörande huruvida vi har vänt om till våra själars herde och vårdare eller inte. Det är tillvarons stora antingen eller. Så läser vi till sist ordet i 1 Petrus 5:10. All nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, varnar och förmanar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och bli saliga, för Jesu Kristi skull. Amen.